Det är en stor glädje för mig att jag kommit så långt så jag får tillfälle att stå här inför er ikväll för att tala Guds ord. Det är över 50 år som har förflutit sedan första gången jag stod i dessa trakter och förkunnade evangelium. Jag tänkte att från den psalm som har lästs i den 15:e psalmen hämta en av mina texter. Den 7:e versen. Jag säger er att lika så blir mer glädje i himlen över en enda syndare som gör bättring än över 99 som ingen bättring behöver. Och i Matteus evangelium, det 16:e kapitlet och den 26:e versen. Och vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa giva till lösen för sin själ? Tack Herre att du översinger ditt ord. I Jesu namn. Amen. Själens, människans värde inför Gud. Det är ett stort ämne. Vi lever i inflationens dagar. Människovärdet är utsatt för inflation. Det betyder inte mycket den enskilde. Det är kollektivet som nu betyder. I världen går människovärdet ner allt mer och mer. Abortfrågan är ett slående exempel därpå. Dödshjälpen är ett annat tecken därpå. Vikten är att församlingen håller uppe människovärdet. Men hur mycket betyder det, för exempel, att en pastor vid årsskiftet redovisar en enda syndares frälsning? Eller vad betyder det efter en kampanj, en väckelsekampanj, att man rapporterar att en enda syndare har blivit frälst? En sådan evangelist, han blir gärna inte kallad att leda kampanjer. Numera så räknar man även i Guds rike med kollektivet, med massan. Man räknar inte så mycket med den enskilde. Man läser heller inte i Bibeln om någon massväckelse. Jesus, han talar här i denna liknelse om en syndare, en borttappad penning och en förlorad son. Det gäller att lära sig att vinna en och en. I den stora andliga besökelse som går över världen idag räknar man med massorna. Jag tror på kampanjer. Billy Graham är en av mina vänner. Han har de största kampanjer någon har. Men då jag är i Amerika lyssnar jag alltid till hans möten i radio, och han talar alltid till en syndare. Även om han talar till 10, 20, 30 000, så talar han till en syndare och talar om för en syndare hur det går till att bli frälst. När Jesus började sin verksamhet så tog han en syndare i sänder. Han gick till en synderska vid Sikars brunn. Han gick till en syndare vid Kapernaums port efter en väldigt stor dag, då han tog en liten kvällspromenad tillsammans med Petrus och Andreas. Innan de gick till vila så fann han en publikan, och till honom sa han: följ mig. Och när han slutade sin välsignelserika missionsgärning så frälste han en syndare på korset. Vi lever i inflationstider även inom kristendomen. Man talar om stora väckelser. Predikanterna har ofta den uppfattningen att de måste ha hjälp av evangelist. De står och predikar år ut och år in, och människorna mognar till frälsning. Men han måste ha någon som kommer och hjälper honom och skakar ner de mogna frukterna. Det var någon som frågade mig, och jag tror om pingstväckelsens framtid. Jag sa, jag tror den kommer att bestå. Jag känner inte landet, men jag känner Philadelphia-samlingen i Stockholm. Och det är mest handplockad frukt. Och ni vet att den står sig. Det är inte så med den man skakar ner. Det är den som kallar evangelist för stora starkena, som kan ta om trän och skaka ner hundratal. Och så har det den som de har lärt hur de ska ta hand om fallfrukten och få in dem i församlingen. Men jag känner pingstvännerna. Jag har rest 60-70 år i Sverige. Men jag känner bäst Philadelphia i Stockholm, och det vet jag. Det är mest handplockad frukt. Det är en hel del vinterfrukt. Och ni vet att den smakar bäst på våren. När det träd blommar om igen som bar det för livet år. Det är sådan frukt som står sig. Och om dessa står det att tusen ska falla vid din sida och 10 000 vid din högra sida, men till dig ska det icke nå. Herren vill ge dig en personlig frälsning som håller i alla väder. Då jag var i Amerika sist, så var jag ute för en liten händelse. Det blev omtalat för oss att en av våra vänner hade varit och köpt så väldigt bra kostymer för att få så billigt pris. Och Ingemar och jag, vi fick adressen och vi får dit och köpte vi också. Och jag gjorde det jag aldrig har gjort. Jag köpte 2 kostymer. Men när vi kom hem och såg på dem, så sa fruntimmerna att det här måste nog ändras i alla fall. Och mina blev nerpackade och följde med hem. Och för 8 dagar sedan var jag hos min skräddare, som brukar pressa mina kläder och laga och ändra om det behövs. En fin man som lärt yrket från barndomen. Och han... Jag tog på mig min blåa amerikanska tredje kostym. Jag tycker om färger. Det gör Gud också. Se på liljorna här. Jag tog på mig en blå kostym. Och han gick runt mig och tittade flera gånger runt mig. Och till slut så sa han, det här behöver mycket ändras. Det är för mycket vadd i axlarna. Och det är för, den är för stor i halsen och det andra fel. Och det här kommer bli en dyr ändring, sa han. Det här kommer att kosta 100 kronor. Ja, sa jag. Jag har gett bara $50. Det är lite över 200 kronor. Så här kostar det kostymerna. Vad är det? 4, 5, 6, 100 kronor. Så jag sa, jag betalar gärna 100 kronor. Ja, det kommer dröja också, sa han. Det är efter midsommar. Ja, det, jag går med på det också, sa jag. Och han åtog sig att ändra. Det finns mycket kristendom som är konfektionssydd. Det är samma slags frälsning för allihop. Vi är likadana. Men hos Jesus får vi en kostym för oss själva. Han ger oss en frälsning som passar. Om jag får använda uttrycket, vi får en skräddarsydd frälsning som passar precis och som vi trivs i. Vi har inte alla begått samma synder, vi har inte samma fel, vi har inte samma frestelser, vi har inte samma problem. Och tänk att han värderar syndare så han gör en frälsning åt var och en för sig. En individuell frälsning. Och det man inte får med den där konventionsfrälsningen. Det brukar gå så till att det samlas stora skaror. Då säger man, kom fram ni som är frälsta. Och man kommer fram till första bänken och botbänken. Och så. Det där är riktigt fint och riktigt ordnat. Så har man skolat en skara människor som ska komma och bedja för det här. Och ta vara på fallfrukten och få in den i församlingen. Men när du kommer till Jesus så får du en frälsning som passar. Han ger dig en frälsning som du trivs med och som duger i alla väder. Pris ske hans namn. Det kan hända att du finns här som har en sån där konfessionssydd frälsning. Du har, jag klandrar inte kampanjer, men jag vill att varje enskild person ska föra fram till frälsning. Och jag kommer ihåg mina 47 år i Philadelphia-samlingen. Och jag kommer ihåg alla bröderna, ja, systrarna. Jag kan namnge dem och se dem hur de kom gången upp med en syndare i sällskap och gick in i bönerummet och kämpade med dem. Jag har aldrig haft några sådana där skolare som skulle ta hand om det nyfrälsta. För jag har ansett att de som vinner själarna, det är de bästa själavårdarna. Det är fäderna och mödrarna i församlingen. Och det är en frälsning som består under alla väder. Det är en sida av saken. Gud frälsar en och en. Och för att riktigt understryka sig en, så säger han en enda syndare. Men han har beslutat att frälsa världen genom en och en också. Det är fantastiskt hur Gud använder en och en. Och jag har många exempel på det. Hur Gud använder en människa. När Jesus har vunnit synderskan, det är sikarsbrunnen, så vann hon hela sikar. När han hade vunnit Matteus, tänk hur många tusen han har vunnit genom sitt evangelium. Och rövaren på korset, tänk på den berättelsen, har vunnit många syndare för Gud. Jag kunde berätta från Philadelphia många, många exempel. En dag jag hade predikat och kom ner på gången, så kom en syster där och tog mig i armen och sa: Broder Petrus, kom och hjälp mig och be för den här syndaren. Ja, jag gick med in, och det var en syndare i stor nöd. Vi bad till Gud för henne, och när det var gjort så reste vi oss, och systern som har kommit med syndaren, hon berättade att då jag var här i förmiddags på mötet och hörde Broder Petrus tala om själars frälsning, så blev jag så gripen. Och jag kom ihåg den här vännen, sa hon. Hon har tillhört vår församling här för många år sedan. Så gifte hon sig med en ofrälst och kom bort från Gud. Var borta i många år. Men jag kom ihåg henne. Och jag gick direkt från mötet och hem till henne, sa hon. Och jag har varit där hela dagen. Och jag blev bjuden på middag. Och nu lovar hon att följa mig hit. Och nu har hon blivit frälst, sa hon. Och nu är hon lycklig. Och jag kan se denna syster rakt. Hon var väldigt lytt. Hon haltade väldigt djupt. Men hon gick ut ur bönrummet och vinstade med armen och prisade Gud. En själ har blivit frälst. Så har våra medlemmar i Stockholm. Många har tyckt jag var en väldigt framgångsrik predikant som vann så mycket människor. Ja, det är väldigt få jag har vunnit. Det har våra vänner gjort. Det har församlingsmedlemmarna gjort. De har frälsat en och en. Pris för Gud. Och jag ska till slut berätta denna världshistoriens märkligaste händelse i det här sammanhanget. Det var en församling i Skottland i sekelskiftet mellan 1700- och 1800-talet. Det var en predikant som samlade berättelser för årets verksamhet och rapporterade. Och det var bara en syndare som hade blivit frälst. Och en enda tillökning i församlingen. Och det var till bara en pojk, Vasker, med son till ett par församlingsmedlemmar. Men den pojken, han växte till, och han var en intelligent pojke. Han hette Robert Moffat. Han blev utskickad som Storbritanniens första Afrikamissionär. Och han omvände stammarna och gjorde de blodtörstiga stammarna till civiliserade och fina människor. Han skrev också, han lärde folkets språk, han skrev deras grammatik, han översatte hela Bibeln till deras språk, och han gjorde vissa resor och upptäckter i det då oupptäckta Afrika. Och så arbetade han där i många år. I Skottland, när årsberättelsen hade uppläst, så sa äldstebröderna och dekanerna till predikanten att vi måste ha en annan predikant, så vi får fart på verksamheten. Och de gav honom silkesnöret och han slutade så misslyckad och dog snart. Moffat fortsatte sitt arbete. Efter någon tid så fick han, ja, han gjort mycket arbete, fick han en ny medarbetare som heter David Livingston. Och han överlämnade till honom sina upptäckter han hade gjort. Han hade i sin tur gjort upptäckter och skickat hem till de geografiska sällskapen i Skottland och England. Och han gav David Livingston alla sina uppslag och reste därifrån. Och ni vet, David Livingston, han genom korset med Afrika upptäckte Afrika egentligen. Och i hans fotspår följde tusentals missionärer. Och hela kontinenten förändrades genom evangelium. Innan något av detta hann att inträffa så dog predikanten i Skottland utan att veta vad som hade hänt. Men det som hade hänt, det var att den där pojkvasken som var alldeles för lite att räkna med, han hade blivit redskapet till Afrikas, inte bara upptäckt, men civilisation och evangelisering. Ni predikanter som står i era församlingar och inte kan skriva sådana storslagna berättelser i årsskiftena, utan får nöja er med småsaker, håll på ni och plocka den mogna frukten. Kom ihåg bröder, Gud sätter aldrig segerkronan på fel huvud. Han vet vem som gör arbetet. Vad vi behöver i denna förnyelsens och vederkvicka